Det är tisdagen den 19 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Det är ju som bekant snart val i Sverige och därmed högtid för valkompasser. Ni vet sådana där frågebatterier som tidningarna, bland annat den här, erbjuder. Och där man efter sina svar på en rad politiska frågor får veta vilket parti som passar en bäst. Det här känner ni säkert till, ni har säkert gjort sådana också. Valkompasserna har ju varit med oss ett tag och är väldigt populära. Men hur bra funkar de egentligen i detalj och vilken nytta gör de egentligen? Det ska vi prata lite mer om idag och då är jag glad att hälsa mina två gäster välkomna. Nämligen Anders Sundell, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och kolumnist på Ledarsidan. Varmt välkommen hit, Anders.
Tack så mycket.
Och så sa Carl Siegfried, medarbetare på Sidan, du också, och också universitetslektor fast i statistik vid Stockholms universitet. Varmt välkommen, Carl.
Stort tack.
Ja, vi ska börja med dig, Anders. En text du skrev nyligen på Sidan. Valkompasserna kan ge en bra pusselbit. Vad är det för pusselbit vi får av valkompasserna om vi börjar sammanfattningsvis?
Ja, man får ju det som du sa helt enkelt. Man får ju fylla i, de vanliga valkompasserna är att man fyller i vad man tycker i en rad olika sakfrågor. Om det är ett bra förslag eller ett dåligt förslag. Och sen får man veta vad partierna står i de här frågorna. Och så ser man hur likt man svarade partiernas ståndpunkter. Mm. Och det är ju det, varken mer eller mindre. Det är ju liksom inte någon sorts föreskrift att man måste rösta på det viset. Det tar inte hänsyn till andra saker än det som man har frågat om. Men om de frågorna är viktiga så säger det ju någonting.
Carl, din överordnade omdöme. Är det en bra pusselbit man får av valkompasserna?
Ja, jag håller helt med om det, att det är en värdefull pusselbit. Men man måste veta vad det är för någonting och vad det inte är för någonting. Och det är ju just ett matchningsverktyg som matchar åsikter, alltså sakpolitiska åsikter. Det är inte ett rekommendationsverktyg som säger att baserat på det här så ska du rösta på det här partiet. Och det är inte heller som man ser vissa i sociala medier som tror att det är ett prognosverktyg. Att nu har jag gjort valkompassen och den fick rätt svar, eller den fick fel svar. Ja, okay. Så att det är valkompassen som har misslyckats eller lyckats då att identifiera vem de kommer att rösta på. Men om man begränsar sig till vad den faktiskt är för någonting, så att den matchar sakpolitiska åsikter, då är det ett bra verktyg.
Mm. Ta det för vad det är helt enkelt, det är det överordnade. Jag gick och tittade i läggen lite och tittade på historien här. Det verkar som valkompassen dök upp på allvar för ungefär 20 år sedan i Sverige. 2006 skrevs det mycket om den. Jag vet inte hur väl inläst, om någon av er har koll på vad finns det? Ja, Carl, kan du lite historia här?
Ja, alltså man kan gå tillbaka ytterligare till ända till slutet av 80-talet faktiskt.
Okej.
Okay. Ja, och det kanske är lite förvånande, för man tänker sig att valkompasser är någonting på internet. Men då var det i Nederländerna en valkompass som då hette Stemviser som man gjorde. Och då var det ju inte via internet man gjorde den, utan då skickade man ut den på en floppy disk.
Jaha, okej.
Okay. Och det, om man inte vet vad en floppy disk är, det är ungefär som ett USB-minne. Fast
ja, med lite mindre utrymme på.
Lite mindre utrymme, precis. Ja. Så att de går långt tillbaka i tiden, men det var väl kanske...
Men var det samma princip på den där floppy disken att man kunde peta in?
Jag har inte sett hur den såg ut, men jag gissar att det var samma princip. Mm. Men sen var det väl när internet kom, och det stämmer säkert som du säger att det var 2006 kanske som det slog igenom i Sverige.
Ja, i alla fall enligt läggen, för det är då själva ordet valkompass bara exploderar. Anders, har du koll på historien här? Känner du till den här floppy disken?
Nej, det gjorde jag inte. Och jag tycker att det är klart att det blir... Det går ju att få det interaktiva självrättande momentet när det kommer på internet och på datorer. Men barnen gör ofta så här, om man läser det i kamratposten, då är det man ska svara på olika frågor och sen du fick flest B, då är du en sån typ. Du fick flest C, du är en sån typ. Så skulle man ju också kunna göra en valkompass, så att säga. Men jag tänker att när jag kollade lite på den forskning som har gjorts om det här, då var det 2006 när det kom, så var det 27% som uppgav att de gjorde en sån kompass. Och 2022 var det 63% som gjorde det. Så att då var det, det var samma tolkning där att det var 2006, och sen har det ju vuxit väldigt mycket sen dess.
Mm. Det är sant, det är ju lite typiskt så här Veckorevyn-enkät. Vem är du i New Kids on the Block långt tillbaka, eller, så här, eller vem är du i Beverly Hills? Ja, det blir populärare och populärare, Carl, med valkompasser, verkar det som.
Ja, jo, det blir det. Och jag tror att det är lite som du säger. Jag använde någon gång liknelse med Harry Potter. Att, om man läser Harry Potter, då kan man inte låta bli att fundera på vilket av de här husen tillhör jag.
Alltså, jag visste ju att jag var Ravenclaw från början.
Ja, precis. Man sätter den här sorteringshatten på huvudet och så berättar den vad man är. Mm. Och det kanske är så i valtider att allting i medierna kretsar kring politik. Då vill man veta vad man är för något. Tillhör man Moderathuset eller Socialdemokrathuset eller något annat?
Det finns ju ingenting som säger att den här sortens kompasser måste vara utformade på exakt det här sättet heller. Alltså, om man tänker nu att den som SvD publicerar till exempel, då är det ju olika sakfrågor och åsikter och så. Men man skulle ju såklart kunna lägga upp ett sånt här test på ett annat sätt. Typ, är du vänster eller höger får du fylla i. Vad tycker du är viktigt i en stark ledare? Eller vilka sakfrågeområden är viktigast? Vad tycker du om, vilka problem är viktigast? Och så kan man matcha det på en massa olika sätt. Det är väl mer att det har blivit en tradition av det här, plus att här kanske det går att säga någonting lite enklare om vad partierna står och så vidare. Men själva grundprincipen att man svarar och sen jämför man med partierna, den är ju väldigt enkel, och det är ju inget mer hokus pokus än så. Det är väl därför det här med att det är en pusselbit som Carl sa liksom också. Mm. Det är vad det är bara.
Men det är förstås rätt intressant, för att är det verkligen åsikter som är det viktigaste för oss väljare? Är det inte rätt mycket så här identitet, att jag är en sån som röstar på det partiet, eller jag har de värderingarna, eller jag tänker att den politiken skulle nog tänka ungefär som jag gör ifall läget uppstår så? Ja, vad säger du Carl? Alltså, är det åsikterna som är det viktigaste?
Alltså det, precis, det där är ju intressant, för det hänger lite på det vi pratade om först. Är det så att en valkompass bara är en åsiktsmatchning eller något mer? Om det var så att åsikterna var allt, då skulle man kanske kunna argumentera för att det är någonting mer. Då verkar det ju konstigt att man inte ska rösta på det parti som man matchar bäst. Men i och med att det finns så mycket annat, så blir de lite begränsade. Och då är frågan, skulle man kunna få med det där andra också? Alltså, har du förtroende för Ulf Kristersson? Har du förtroende för Magdalena Andersson och sådär? Och det skulle man ju kunna. Det som jag tror är svårt, det är det där hur man ska vikta det. Alltså, det finns inget riktigt objektivt sätt att göra det. När du har olika sakfrågor så kan du ju ändå argumentera. För att, jo, men det är väl ett hederligt sätt att vi ger lika stor vikt vid alla frågor till exempel. Men alltså, okej, du tycker exakt som Socialdemokraterna i all sakpolitik, men du har större förtroende för Ulf Kristersson. Alltså, hur ger man en objektiv, så att säga, sammanvägning av det? Det är väldigt svårt.
Anders, vad säger statsvetenskapen? Hur bestämmer vi egentligen? Hur viktiga är åsikterna i sakfrågor när vi bestämmer hur vi ska rösta?
De är viktiga. Man röstar utifrån sakfrågor och åsikter, men inte bara. Och här tycker jag det är viktigt då att skilja, när man pratar om valkompasserna, på hur röstar folk vanligtvis och hur skulle man önska att man röstade. Jag skrev min text lite i svar på Aftonbladets Anders Lindberg, som sa att de är feltänkta, för folk röstar inte på det sättet. Folk röstar utifrån värderingar, påstår han. Och det stämmer, men man röstar också utifrån sakfrågor och sikte. Men det är inte det som är det viktiga. Det finns folk som vaneröstar utan att tänka igenom det. Och det finns folk som röstar på en person som de känner förtroende för. Och det finns folk som röstar utifrån en enda fråga. Men det kanske man inte behöver hjälp med. Man behöver ju inte hjälp med hur man ska vanerösta. Däremot kanske det är många som skulle vilja åsiktsrösta mer. Att jag skulle vilja rösta på det parti som företräder mina åsikter bäst. Men jag kan inte. Eller det är svårt. Och då kommer ju valkompassen in och hjälper det. En valkompass som sa, hur stort förtroende har du för Magdalena Andersson och Ulf Kristersson? Jag har större för Magdalena Andersson. Bra, du borde rösta på Magdalena Andersson. Det blir liksom inte så mycket mervärde i
den.
Nej,
den säger ju bara det.
Utan det är liksom, jag tänker att det är det. Det är därför det här är inte ett prognosverktyg, utan det är meningen att det ska vara en hjälp. Den hjälper dig att matcha dina åsikter i sakfrågor och åsikter med partierna. Och sen får du säga, ja, men jag tycker ändå det är viktigast vem jag har förtroende för. Eller som du sa, att jo visst, det här är de frågor som är aktuella nu, men tänk om 3 år, då kanske det dyker upp en helt okänd fråga nu. Och då vet ju inte jag vilket parti som bäst företräder mig. Alltså är det bäst att jag röstar på den person som jag tror skulle fatta ett klokt beslut i den framtida okända frågan.
Mm.
Men det kan ju inte en kompass hjälpa dig med nu, så att säga.
För det tänkte jag att det skulle också vara ett alternativ. Svårt förstås, men säg man skulle kunna ha en del hypotetiska frågor. Blir det en flyktingvåg till Sverige igen som det blev 2015? Hur ska politiken agera då? Ska vi göra som vi gjorde den gången? Eller ska man stänga gränserna tidigare? Ska man släppa? Jag vet inte, Carl, skulle det ge ett extra värde, tror jag? Eller skulle det bli för svårt att kunna förutspå alla olika alternativ?
Jag tror det skulle kunna bli väldigt kontroversiellt. Därför att de partier då som har mindre populära åsikter i relation till den här flyktingvågen, de skulle då tycka att ja, men varför kastar ni upp en massa frågor på bordet som inte finns och som missgynnar oss?
Ja, just det, är sant.
Medan om det, en annan hypotetisk fråga skulle då kunna vara som kanske vänstern skulle gilla, att om det blir liksom så att stor ekonomisk kris och liksom en välfärdskris och folk har inte råd med mat och sjukvård, människor som lever på ersättningssystem. Och hur ska vi hantera det? Det är också en sån här hypotetisk fråga som kanske då drar åt ett visst håll.
Så att det är så att varje scenario blir ju en... Ja. Jag tänkte mest att man skulle undvika det, att politikerna efteråt säger att nu har vi varit naiva över energin eller försvaret eller så här. Att man, men det är förstås svårt.
Om jag får ett tillägg. Alltså det här hänger ju ändå ihop då, som du är inne på, med vad det är för sorts representation man önskar sig. Och väldigt mycket statsvetenskaplig teori utgår ju från att liksom det ska finnas en koppling mellan vad folk tycker och hur det blir och hur politiken bedrivs. Samtidigt så är det ingen som tror att folk går och har en liksom lång lista på olika politiska reformer som man vill ha genomförd, eller liksom konkreta policies som ska genomföras. I alla fall tror inte jag att de flesta har den kollen. Jag har det i alla fall inte. Så då är ju frågan så här, vad är det för, när man säger att jag vill bli representerad, på vilket sätt vill jag bli representerad? Och det är helt fint om man tänker då, ja men jag litar på den personen, den kan representera mig. Men jag skulle kunna tänka mig att någonting som folk faktiskt har starka åsikter om och där man vill ha representation är inte så mycket de här lösningsförslagen som står med här i valkompassen. För det handlar ju mer om vad tycker du om det här förslaget, ska vi göra så? Utan kanske mer om vilka problem upplever jag? Vad är mina prioriterade områden? Och det kanske är då försvaret, eller jag är oroad för klimatet, eller jag är oroad för gängbrottsligheten. Och sen vet inte jag exakt vad vi ska göra åt gängbrottsligheten, men jag vill att mina representanter ska jobba med de frågorna. Så det hade jag gärna sett en kompass om också, även om det kanske är lättare att ha koll på. Men att jag får ranka mina topp 5 problem och sen se vilka partiers problemranking över den stämmer det bäst med.
Ja, vad tänker du om det, Carl? Vända på det lite. Utgå från problemranking.
Det där tycker jag känner igen lite grann från valkompasser tidigare val. Alltså dels det här att man ibland kan fylla i någon liten ruta att den här frågan är särskilt viktig för mig. Och också har jag sett den här varianten att man kan ranka de viktigaste frågorna efter att man då har sagt vad man tycker i sak. Men det har man tagit bort
den här gången. Jag tror också det. Den här gången har man tagit bort det.
Och det kan man ju diskutera om det var någonting som man kastade ut som man kanske borde ha behållit.
Ja, men framförallt när partierna kanske pratar mycket om röda linjer och sådär. Jag vet ju inte vilken grad väljare kanske har röda linjer, att jag kan aldrig rösta på ett parti. Vet vi det förresten, Anders? Har väljare röda linjer, att olika sakfrågor kan man inte överge, så att säga?
Så är det ju. Det varierar ju från person till person. Ja, och vissa, som sagt, vissa folk röstar på olika sätt. Och vissa kan ju rösta helt utifrån en enda fråga. Och så kanske man värderar då att så här, jag vill ha representation i just den här frågan, och sen får det bli lite, om jag inte håller med partiet som jag röstar på i andra frågor så är det okej, liksom. Och för andra så kan det ju vara, det liksom, det får inte finnas mismatch i den här frågan, för då kan jag inte rösta på det. Så, och sen finns det ju röda linjer, att det är vissa partier man överväger och vissa som man absolut inte kan tänka sig att rösta på, kanske lite hur likt eller olikt det blir.
Mm. Anders, en till fråga om forskningen. Hur beforskat är det hur vi väljare använder valkompasser? Vet vi det, om det verkligen används som ett urvalsinstrument konkret för väljarna i verkligheten?
Det är svårt att veta exakt. Det ställs sådana frågor om det i valundersökningarna, till exempel. Spelar det här stor roll Men då är det 4% av väljarkåren 2022 som sa att valkompasserna spelade stor roll för hur de sen röstade. Så det är ju inte så många. Men det är också vad de, vad de uppger själva. Mm. Det kanske anses lite ofint att säga jag röstade utifrån vad en sajt på internet sa. Men det är ju samma som, lite samma tycker jag som att fråga, påverkas du av reklam? Att det är inte säkert att man får det sanna svaret där. Liksom.
Nej, det är klart. Carl, här finns ju ett uppenbart mätproblem i och med att det är självskattning.
Ja, jo, det är det. Men jag har tittat tillbaka på några mätningar eller studier som har gjorts också på det här. Alltså om man påverkas av det. Och resultaten som jag har sett då, det är ganska blandat. Det finns inga starka resultat för att folk förändrar åsikt. Utan vissa kommer fram till att det förändras inte alls. Vissa har kommit fram till att det förändras åtminstone lite grann på kort sikt och sådär. Men en sak som jag tyckte var intressant, det var en studie där de, och det var en nederländsk studie där de skilde på de som fick resultat som de förväntade sig och de som fick resultat som de inte förväntade sig. Där då de som fick resultat som de inte förväntade sig, de hade en tendens att avfärda den här valkompassen. Fick man däremot ett resultat som man förväntade sig, då kunde man stärkas i sin åsikt. Då fick man ju bekräftelse på det. Så det kan man ju kanske tänka sig då att det liksom cementeras lite grann om det på det sättet.
Det är ju lite intressant, Anders, att den kan stärka oss i vår identitet som väljare, men man kanske har lättare att avfärda om den visar, så att säga, inom citattecken fel.
Ja, och det är ju helt i linje med standard psykologiska mekanismer att det är gött att få vatten på sin kvarn, så att säga. Och då bedömer man sådana bevis som går i linje med det man redan tycker som mer trovärdiga än sånt som går emot det man redan tycker. Men jag tycker man kan ju åtminstone tänka, alltså om man säger det här spelade stor roll för hur jag röstade, så tycker jag att det är trovärdigare än att man säger ja, det spelade ingen roll för hur jag röstade. Så att det är liksom en, så att säga, åtminstone så många som säger att det var viktigt för dem skulle jag nog lita på. Och där kan man ju också se lite att det finns ändå variationer i vilka som säger att det här var viktigt för dem. Folk som har mindre medieexponering och mindre kunskap om politik. De säger att det var viktigare för dem. Och kvinnor säger att det är ungefär dubbelt så många kvinnor säger att det är viktigt än män och så vidare. Så att det verkar ju lite som att den gör sitt jobb ändå. Att folk som är lite mindre insatta i politik får lite större hjälp av det än folk som redan visste var de själva och partierna står i de här frågorna. Så att säga. Mm.
Carl, jag hittade en äldre text eller artikel av dig där du hade tagit fram en metod för att göra valkompasserna tillgängligare för fler genom att, liksom, som jag fattade, sammanfatta dem och göra dem lite raskare. Kan du berätta lite om det?
Ja, precis. Så själva idén bakom det är ju att det finns de som är entusiaster som väldigt gärna svarar på valkompasser. Och valkompasserna är ju ofta utformade för dem på det sättet att det är ganska många frågor som man ska gå igenom. Medan de som kanske skulle behöva valkompasserna mest, de som inte följer politiken så noga och inte vet vad partierna tycker, de har kanske en tendens att tycka att det här blir lite för långt. Och sen kan det ju tillkomma andra saker också. Om du inte har svenska som första språk så kan det också vara ett hinder om det är en valkompass på svenska då, till exempel. Så den här idén, det är ju att man säger att du svarar på några stycken frågor i en valkompass. Och då vet systemet vad du tycker i de här frågorna, då kan den skapa någon slags preliminär bild av var du står någonstans. Och då, givet var du står någonstans, eller vad man tror att du står någonstans, så kan man ju säga då att av de frågor som finns kvar, så finns det vissa där vi kan lista ut ganska säkert vad du kommer svara. Andra frågor där vi är väldigt osäkra. Så att om man skulle göra en rangordning, de mest osäkra till de mest säkra, så väljer vi den som är mest osäker, för den säger någonting nytt om dig. Så det är själva grundidén, att man tar hela tiden då adaptivt, väljer ut en fråga i taget, den vi tror är mest, säger mest om dig, givet det vi vet.
Har det här idén tillämpats inom kompassen?
Nej, det har det inte gjort än. Det skulle vara oerhört kul om det implementerades någon gång.
Anders, vad tycker du om den här idén?
Nej, men tycker det är en utmärkt idé att liksom man bara svarar på frågor som säger någonting nytt. Liksom om det får frågan, vad tycker du om marknadshyror? Dåligt. Och sen säger du, vad tycker du om hyresreglering? Bra. Då säger det nästan liksom samma sak. Så att man istället det finns ju många frågor där vi vet att folk tenderar åsiktskluster, så att säga. Då kan det ju vara bättre att täcka in olika kluster.
Mm. Hör ni, en fråga, jag vet inte vem av er som har koll eller om ni har koll, men när man tar fram frågor till en valkompass är ju kanske inte helt okontroversiellt exakt vad man ska välja heller. Tommy Möller och Christer Isaksson har tagit fram TT:s valkompass som jag tror alla tidningar använder i sin egen modifierade form till årets valrörelse. Vad tänker du om det, Carl? Alltså, hur tror du man tänker och vad är det viktigt att tänka på när man liksom tar fram själva frågebatteriet?
Ja, så jag tittade lite närmare på SVT:s valkompass 2018 och då finns det en hel rapport som togs fram av Göteborgs universitet. Per Oleskog Tryggvason var det som stod bakom den här rapporten, där de just gjorde en utvärdering av frågor. Och då gick de här frågorna ut först som en enkät. Så då svarade man på samma frågor som sen kom in i valkompassen. Eller vissa av dem kom in i valkompassen. Och så gjorde man en bedömning då. Vilka frågor är sådana som skiljer partierna åt till exempel. Det är ju en viktig sak. Och då på toppen av den listan, det var en fråga om hur stort flyktingmottagande skulle vara. Medan i botten av listan så hade du frågor om... Borde staten ta över ansvaret för skolan från kommunerna till exempel? Och borde landstingen slås ihop till större regioner? Alltså sådana här mera administrativa frågor. Och de har väl en tendens att gå bort de här frågorna som ändå inte skiljer partierna. Så på det sättet så kan det ju finnas frågor såklart som är viktiga. Men de kommer inte med för att de avgör inte vilket parti du sympatiserar med.
Mm. Anders, vill du komplettera det där, hur man väljer ut frågor? Vad ska man tänka på då? Vilka eventuella felkällor kan det finnas?
Jag tycker att det optimala sättet, om det här skulle vara den optimala hjälpen för en väljare, så skulle ju den utgå från den personens allra viktigaste frågor. Varje individs viktigaste frågor, så att man får hjälp att matcha sig i just de frågorna. Och då är ju det som Carl beskriver det här, är ju liksom en utmärkt metod att man tittar på vad skiljer faktiskt partierna, och sen kan man också se på statistik om vad folk uppfattar som viktigt och så. Det som jag tycker saknas men som är väldigt svårt att komma åt kan ju vara om det är frågor som hade varit väldigt viktiga för mig om de hade dykt upp i debatten, men de gör inte det, och då kanske jag inte ens vet själv att de är viktiga för mig, för den har liksom inte aktiverats. Och det säger ju sig självt att de frågorna är väldigt svåra att studera. Men om jag hade fått göra någon sorts drömvärldskompass, så skulle den utgå från skräddarsytt efter varje person, den persons viktigaste frågor. Både de som är på agendan och de som inte är på agendan. Liksom. Mm. Men i brist på det så är det ju naturligt att man försöker välja, och det är väl det alla försöker med som gör såna här, välja viktiga frågor i debatten just nu. Även om det då tyvärr inte är alla viktiga frågor som finns.
Hörrni, en fråga, hoppas jag ska försöka formulera den på rätt sätt. Inom kvantfysiken är det ett känt faktum att om man observerar en sak så kan man också då påverka den saken. Ja, jag är inte naturvetare, men något sånt där känner ni alla till. Det är först när man öppnar tvättmaskinen som man vet om katten är död. Finns det risk att när man då ställer frågor att man samtidigt skapar en opinion, att människor som aldrig har gått och tänkt på exempelvis vargfrågan eller något sånt som jag skiter fullständigt i, men om jag får tillräckligt mycket frågor om det så kanske jag till slut får en åsikt, och sen har man då, när man egentligen vill mäta var som ursprungligen fanns, tvärtom liksom skapat åsikter och åsiktsskillnader också. Vad tänker du om det, Carl? Ja.
Jo, alltså valkompasser har ju fått kritik i den akademiska debatten av just det där skälet. Det är vissa som hävdar att de är konserverande, alltså de tar frågorna som de etablerade partierna tycker är viktiga och som de stora medierna tycker är viktiga. Och så säger man till väljarna då genom de här valkompassen att det här är det som är viktigt. Det här är det som du ska basera ditt partival på, om man då skulle säga som ett rekommendationssystem. Eller det här är i alla fall de frågor som avgör om du matchar ett visst parti. Och det kanske ligger någonting i det. Samtidigt så tror jag att det finns en annan sida av det också, det är ju att om det finns frågor som det är någorlunda många som tycker är viktigt, så har ju alltid de politiska partierna ett intresse av att lyfta upp det där. Och vargfrågan kanske är ett exempel på en sån sak, som en fråga som inte var så stor, men som plötsligt upptäckte man, oj, här tycker ju varannan person i Värmland att det är jätteviktigt, och så kastar sig partierna efter den här frågan och ska bilda sig en uppfattning i varje frågan. Jag tror ändå att det finns ganska bra känselspröt i partierna och kanske också i de stora medierna som gör att man i alla fall saker som är större eller som är viktiga för en större del av befolkningen, de snappas upp. Däremot om man är ensam om att tycka att någonting är viktigt eller en liten grupp, då kanske valkompassen blir mindre relevant.
Ja, för jag kanske är ensam att tycka om det här, men jag skulle ju gärna rösta på det parti som vill förbjuda vargfrågan i alla valkompasser för all evig framtid, som jag är trött på det. Anders, vad tänker du om den här frågan, så att säga, farhågan om en konserverande effekt och att man snarast då skapar de opinioner som partierna redan har utan att liksom riktigt känna av vad väljarna, att väljarna inte själva har åsikter, så att säga.
Men jag tycker det är en fråga som är superviktig, och inte bara för valkompassen. Mycket av min forskning just nu handlar om det. Det vill säga, när man försöker utvärdera hur väl blir folk representerade, då är det en ganska vanlig metod nu för tiden. När man kollar i viktiga frågor, blir det som folk vill. Men i de frågor som inte är viktiga då, hur blir det i dem? För att det är ju den största, liksom en mycket mer lömsk form av maktutövning, att inte ens prata om frågor som kanske många skulle tycka var väldigt viktiga om vi hade pratat om. För det är ju svårt för liksom folket i sig att ta upp en fråga på agendan. Det händer ju ibland att det kommer saker genuint underifrån, men oftast är det ju ett samspel mellan vad folk tycker, vad media skriver om och vad politikerna plockar upp eller väljer att driva. Och det är ju sällan man kan säga liksom att det går nerifrån upp eller bara uppifrån och ner och sådär. Men jag är nyfiken på om det finns frågor som hade kunnat bli stora om partier och sen media börjat prata om det mer. Men det är ju en väldigt hypotetisk fråga, så det är svårt att veta. Men ja.
Ja, nej, men jag tänkte, ni som samhällsvetare, det har ju diskuterats det här, alltså vilka frågor får ställas i ett sammanhang, vilka frågor kan formuleras, vilket språk har vi, vad betraktas som kunskap, vem är relevant deltagare? Ja, ni känner till hela den diskussionen. Den skulle ju kunna överföras även på den allmänna opinionen också, så att säga, hur diskursen eller paradigmet eller vad man nu väljer att kalla det ser ut, helt enkelt.
Absolut, och hur väl den liksom diskursen förhåller sig till vad folk tycker jag då är en liksom knäckfråga för demokratin. För om det skulle vara så att en massa frågor inte diskuteras på grund av att det vore politiskt självmord att ta upp dem till exempel, då tyder det på att demokratin fungerar ganska bra. Att det finns ju vissa saker som inga partier föreslår, för de vet att om vi gjorde det då skulle vi få 0% i valet. Och då kanske den frågan inte märks, men då finns det ju ändå en folklig kontroll över dagordningen som är bra för demokratin, skulle jag säga.
Mm. Vill du komplettera någonting här, Carl?
Ja, nej, jag tycker
det. Det är bra liksom så att mottagningskommitté för rymdvaror, i alla fall om de landar i Hallstahammar, inte finns på agendan, för att det är ingen har något vinna på det och vi har ingen nytta av det, så att säga. Väldigt konstigt exempel, men
Nej, men jag skulle säga att det var ett utmärkt exempel, för att det är precis sånt här i forskningen diskuteras det som att inget parti föreslår förbjuda alla cyklar, och för att det skulle inte få något stöd, och då kan man tycka, ska det räknas som att det är bra för demokratin att folk har fått som de vill i frågan om att förbjuda alla cyklar, liksom, för att det är en irrelevant fråga. Men man kan ju tänka sig att det skulle kunna finnas andra frågor som folk faktiskt hade tyckt varit viktiga om de tagits upp och diskuterats. Och så att, men jag tycker det är liksom, man ser också att partierna anpassar ju vad de säger och vad de står för utifrån var debatten är nu. Vilket tyder på liksom att den här mekanismerna finns. Man kan inte säga allting fritt, liksom, utan partierna anpassar ju sig utifrån vart opinionen är just nu. Men det är en mycket mer svår, så att det är liksom en demokratisk kontroll som finns i det, men den är mycket mer svårstuderad än att bara kolla på matchning mellan åsikter och partiernas ståndpunkter i frågor som redan är aktuella.
Nästa fråga på lite samma tema, det handlar ju då om hur partierna förhåller sig till det här med valkompasser. Anders, kan det vara så att partier anpassar sina åsikter, eller i alla fall hur man framför sina åsikter till hur det ser ut i en valkompass?
Ja, jag fick lite, alltså den här uttalandet från Anders Lindberg som jag förhöll mig lite till, då sa han att de här säger ju ingenting om hur partierna kommer att agera. Partiernas uttalade ståndpunkter säger ingenting om hur de kommer att agera, och det vore ju ganska dystert om det vore sant. Och där finns det i alla fall forskning som visar att de flesta partier tenderar att hålla sina vallöften som de ger i valmanifest, så att säga. Så det finns en koppling där. Däremot så vet jag att det är inte helt givet vad man ska skriva ut i valkompassen som ett partis ståndpunkt. Och där tror jag det finns lite olika metodologi. Vissa låter partierna svara själva på frågorna, men i andra vet jag att de som gör valkompassen själva tycker till att nej, det där är inte er ståndpunkt, för ni har ju sagt det där. Man vill ju komma åt partiet, så att säga, sanna ståndpunkt. Och de skulle ju kunna frisera sina svar lite där för att dölja mindre populära åsikter.
Och då kommer vi in på den lite existentiella frågan. Vad är ett partis sanna ståndpunkt? Är det alltid givet i alla frågor?
Nej, det är det ju verkligen inte. Men för mig som väljare så är väl det mest relevanta, vad kommer de göra om de får bestämma?
Att det är ett prediktionsvärde ändå. Tror du att partier anpassar sina svar till valkompassarna efter hur det så att säga ska se ut, så man hamnar med rätt partier där, eller det ser bra ut eller så?
Ja, jo, men det tror jag. Kanske inte i första hand att hamna med rätt block inom citationstecken, även om det kanske också kan förekomma, men att man försöker kanske tona ner uppfattningar som man vet är väldigt impopulära, och man dras åt ett håll där man vet att de flesta väljarna finns, och framförallt då kanske partier som är närmare mitten och som är så här breda, stora partier tenderar att göra det. Och jag vet i en valkompass som görs för varje EU-val då på europeisk nivå, EU Profiler, där så har de ju en metod som går ut på då att partierna får själva först säga var de står i de olika frågorna. Sen så har man experter, det är då statsvetare och andra som oberoende av det placerar partierna. Och om man då ser att det finns en diskrepans där, om det skiljer sig mellan vad partierna säger och vad experterna säger att partierna står, så har man en slags dialog om det. Och kommer man inte överens så är det experterna till slut som ändå har sista ordet. Och det är väl ett vettigt sätt, kan jag tycka, att göra det på. Sen så det är väl en fråga också om hur mycket resurser man har. Det är ju betydligt enklare att bara låta partierna fylla i det. Om man inte har så stora resurser så är det den default-metoden kanske man väljer.
Ja, på det här med breda stora partier. Jag vet ju att Socialdemokraterna vid något tillfälle, det har säkert rört andra partier också, men jag tar det här exemplet, ville ha ändrat. Jag tror man fick det också. Jag tror det var en valkompass 2022 som handlade om kärnkraft, och man ändrade sig till att man hade svarat först att man var lite mot kärnkraft, så valde man sen lite för. Där är ju svårt att säga exakt kanske liksom, alltså vad jag var för eller mot kärnkraft, i och med att det är en så mångfacetterad fråga. Men den gången, jag tror att det var så, jag kan inte svara på det, men då fick Socialdemokraterna sin vilja igenom. Vad tänker vi om det?
Ja, alltså det där är jättesvårt. Det kanske inte alltid finns någon objektivt svar på var man står någonstans i en fråga. Du kan ju vara för kärnkraft, men du kan ju ha så mjuka åsikter att du väldigt lätt så att säga förhandlar bort den med Miljöpartiet till exempel. Hur ska man karaktärisera en sån ståndpunkt i en valkompass? Det är väldigt svårt. Man kan ju vara extremt stark anhängare av kärnkraft, men man prioriterar inte frågan. Så i praktiken så blir en röst på ett visst parti då kanske en röst mot kärnkraft. Ja.
Anders, vad tänker du om det där? Partier som går in i efterhand och ändrar sina svar för att de upptäcker att man möter intern kritik, eller att man möter kritik från annat håll?
Det viktigaste är väl att det matchar, att man kan så att säga stå för sina svar. Och det blir ju ändå konstigt, tycker jag, om partiet säger, men vadå, om du frågar mig så säger jag att jag är för kärnkraft, men det står mot i kompassen så att säga. Men sen måste det ju finnas i slutändan en koppling till hur man faktiskt agerar. Men det är ju en valkompass. Såklart är ju en förenkling, för man kan vara för kärnkraft om avfallet hanteras på rätt sätt, eller jag är emot det om det byggs på ett osäkert sätt, eller jag är för det om det är modulärt eller sådär. Så att det finns ju, så är det ju med alla politiska frågor, att det finns massa olika dimensioner av det. Om man försöker koka ner det till något sånt här så blir det en förenkling, givetvis.
Men Anders, om man ska vara lite cynisk, kan det inte ändå finnas en viss preferens ibland för ett hyckleri från partiets sida att man får hantera motstridiga normer och motstridiga vilja från väljarna med att helt enkelt vara ambivalent och öppna för väljare som både är för och mot kärnkraft? Och, alltså, du förstår vad jag menar?
Ja, och det är ju inte någonting som är exklusivt för valkompasser. Det gäller ju valkampanjer i allmänhet. Att valkompasser är ju bara en, liksom, en del av en valkampanj, och på samma sätt som man kan svara på ett sånt sätt i en valkompass kan man ju ge uttryck för den sortens budskap helt oavsett valkompassen, där man då försöker tona ner vissa frågor eller upp, eller ge en ambivalent hållning för att man vill spela ner den frågan och så vidare. Mm.
En fråga har jag också som har att göra med det här med att idag har ju identitet och antipati och sympati med vissa partier, ja, eller läs Sverigedemokraterna, blivit väldigt viktigt. Det har ju till och med formerat hela vårt politiska landskap. Det syns ju kanske det syns ju inte i valkompasserna då. Tror du att många kanske dyker upp att Sverigedemokraterna ligger ganska högt i min valkompass, men det vill jag ju inte, för jag är emot dem ändå, och så röstar man inte. Och sen, eller kan det vara tvärtom, att man upptäcker att jag har aldrig ens reflekterat över Sverigedemokraterna, men hej, de tycker ju som jag, det kanske är för någonting. Ja, hur ser det där ut?
Ja, alltså det skulle ju såklart kunna ske, och det kan man ju tänka sig att vissa blir väldigt... blir väldigt överraskade på ett negativt sätt av det där. Antingen om man så att säga, känslomässigt då identifierar sig med dem som en person som är väldigt mot Sverigedemokraterna, så får man dem högt på sin ranking, så tycker man nog att det är lite otrevligt.
Jobbar om testet.
Ja, eller tvärtom, om någon som tycker att de där jäkla etablissemangspartierna, det är inte min grej. Jag tillhör Sverigedemokraterna som är den enda oppositionen, och så visar sig att Sverigedemokraterna är inte alls det parti som man ligger närmast, och då kanske man också reagerar negativt på det. Jag skulle gissa att många kommer, lite som vi pratade om innan, att kanske avfärda den typen av resultat och se det snarare som att det var en dålig valkompass.
Själv gör jag ju om testet till att jag får L 100%. Ja, Anders, vill du kommentera det där med att man kanske har starka antipatier mot ett parti, så dyker det ändå upp där på 78% och så får man lite ont i magen.
Nej, men det var ju det Anders Lindberg då, känd socialdemokrat, sa. Ja, jag får ju alltid Vänsterpartiet och Miljöpartiet i de här testerna, men jag skulle aldrig kunna tänka mig att rösta på dem. Då kanske man bör ställa sig frågan, varför kan jag inte rösta på de här partierna om det nu är så att mina uttryckta åsikter matchar bäst med dem? Men då kan det ju hända att det är helt andra saker. Men det viktigare för mig är vad jag känner för partiledaren, och det är därför jag röstar. Eller jag kommer aldrig rösta på Sverigedemokraterna på grund av det här eller det här. Och då tycker jag, då har man ändå fått den här pusselbiten, att man får veta att det är inte på grund av mina åsikter i sakfrågor som jag inte kan rösta på det här partiet, utan det är på grund av någonting annat. Men det finns inget rätt eller fel sätt som man ska rösta. Där får man ha olika, lägga in olika saker och göra det på olika sätt. Mm.
Och råkar man vara då politisk redaktör för Socialdemokraternas största ledarsida, så kan ju det vara ett tecken på att man ska rösta på dem också. Anders, tror du att valresultatet någon gång har påverkats av valkompasserna på något sätt sedan de infördes?
Alltså, det är ju, då måste vi ju veta vad den faktiska effekten av de här valkompasserna är. Och de är ju, som Carl säger tidigare här, forskningen tyder på att de är små. Och det man kan se ändå när man typ försöker jämföra folk som har gjort de här kompasserna med liknande personer som inte har gjort kompasserna i Sverige, då är det Socialdemokraterna och SD som får lite färre röster bland de som har gjort valkompasserna. Och de små partierna och Moderaterna gynnas lite av det då. Och det skulle jag kunna tycka låter rimligt, för att partier som inte får lika mycket medialt utrymme och kanske inte når ut med sina ståndpunkter, de behandlas ju likvärdigt i en sån här kompass. Och då ser man att ja, men jag är kanske ganska lik Liberalerna eller Miljöpartiet, även fast jag hade missat det. Men återigen, det är svårt att faktiskt mäta effekten av detta, och det som jag hänvisade till nu, då är det liksom på marginalen verkligen.
Carl, samma fråga till dig. Tror du att valresultatet har påverkats?
Alltså, det blir lite spekulativt, men förmodligen inte i någon större utsträckning. Mm. Man kan ju tänka sig att på samma sätt som till exempel partiledardebatter, att valkompasser möjligen skulle gynna de mindre partierna lite grann. I och med att då är det så att säga en lika spelplan för alla när man gör de här valkompasserna. På samma sätt som i en debatt, då får alla synas. till skillnad från andra sammanhang där det är de större som syns mer.
Fast säger man då i valkompassen skulle slänga in Nyans eller Medborgarsamling eller någon sån där mikroskopisk parti, det skulle väl ändå gynna dem?
Det skulle nog vara en extrem... Alltså, vi pratade ju om andel som gör valkompasser här i början. Och det var, minns jag inte, var det 60%?
67.
67 till och med, ja. Alltså, det skulle ju vara en gigantisk plattform för dem att få synas och höras bland för folk som annars inte vet vilka de är. Så det skulle det nog kunna ha betydelse för.
Anders, har valkompasserna gjort så att vi väljare helt enkelt väljer bättre så att vi gör mer informerade val?
Det vet jag inte, men jag tycker att de ger ju ändå förutsättningar för att kunna rösta mer utifrån sina sakfrågor och sikter. Och som sagt, det betyder inte att det är det bästa sättet att rösta. Men jag tycker det är en ganska liten tidsinvestering att göra en, och man får ändå viss information. Så att jag tycker att det är ett bra tillskott att det finns.
Mm. Hörrni, vi ska sy ihop det här. Avsluta med en personlig liten samvetsfråga. Har ni själva, ja, jag antar att ni har gjort valkompasser. Hur uppfattar ni resultatet? Var det rimligt eller har ni blivit överraskade, Carl?
Nej, jag kan nog inte säga att jag har blivit överraskad. Jag tycker att om man följer politiken regelbundet så vet man ungefär var man kommer landa någonstans. Alltså, om man skulle vilja matcha mot ett visst parti så är det ganska lätt att utforma sina svar efter det. Och på samma sätt så ser man då att när man svarar så förstår man ungefär vilka partier som kommer att komma högre och vilka som kommer komma lägre. Så att, nej, jag skulle inte säga att det är så överraskande.
Anders, kom ditt resultat som en kalldusch för dig, eller var du, nickar du instämmande?
Jag har faktiskt inte gjort det här årets kompass här seriöst, utan jag har bara satt och laddade ner datan för att kunna analysera den. Men jag har inte riktigt committat till den själv, men annars gissar jag som Carl.
En fråga där på dig. Syns, om du jag försökte få ner all data, ChatGPT skulle hjälpa mig med det, men det var nog med mina egna bristande kunskaper. Syns Tidöblocket och oppositionen tydligt i deras svar att det är två kluster och fyra partier vardera, eller hur ser det ut när man kollar?
Nej, det är ju inte det, och det är ju det som var lite utgångspunkten också för min krönika då, att om Aftonbladets politiska chefredaktör tyckte att det var svårt att bli socialdemokrat, så är det för att i partiernas svar, om man så att säga får maxpoäng för att ligga precis samma och minst poäng om du ligger långt ifrån och räknar ihop det här, så var ju de två partier som Socialdemokraterna låg längst ifrån, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Och Socialdemokraterna låg ju närmare både Moderaterna och SD och Liberalerna än då de andra rödgröna partierna. Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet låg närmast varandra. Så att det är ju så att säga förklaringen, att om man svarar väldigt likt Vänsterpartiet och Miljöpartiet, då hamnar man en bit ifrån Socialdemokraterna där. Mm. Så att de blocken, medans Tidöblocket hänger ju mer ihop då än de rödgröna.
Det är ju för sig ett värde visserligen bara för valkompassen, men att vi statistiskt faktiskt kan se hur rimliga är de konstellationer som partierna marknadsför sig med. Eller vad tänker du, Carl?
Ja, det är en jätteintressant tillämpning. Jag har inte funderat så mycket på den aspekten av det, men det är jätteintressant för alla som vill analysera den datan. Mm.
Jaha, tack för det. Jag tror vi har tömt ut det här med valkompasser, i alla fall det vi hann idag. Eller Anders, har du någonting du vill lägga till som du tycker är viktigt? Eller
har... Nej, vi har täckt in det mesta.
Ja, det tycker jag också. Stort tack Anders Sudell, Göteborgs universitet, för att du medverkade idag. Tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med.
Och stort tack Carl Sigfrid, Stockholms universitet, för att du medverkade idag. Tack.
Tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Ni kan väl höra av er med hur rimliga ni tyckte era egna kompassresultat var. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen att ta upp i framtiden, mejla då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.